En podcast från Aftonbladet.
Kari!
Tone!
Hur är läget?
Ja, men det är bra.
I love your lipstick.
Tack. Vet du vad jag gjort på sista tiden?
Nej.
Åkt mycket längdskidor inspirerad av vinter-OS.
Har du åkt längdskidor en gång?
Jo. Nej, två gånger.
Okej, okay, wow. Men jag trodde att du åkte nerför i backen när du åkte i helgen.
Nej.
Nej, okej. Okay. Men gud, jag trodde att ni åkte nedför.
Nej. Vad menar du med nerför?
Alltså nerför.
Alltså slalom.
När man åker från där uppe från backen ner till golvet. Ja.
Nej, vi åkte längd.
Och är det slalom alltid när man åker ner? Kan det vara att man åker rakt ner? Slalom är när man åker zigzag.
Det kan vara störtlopp.
Ja.
Det kan vara slalom. Eller jag fattar inte ens vad du menar. Nej. Längdskidor är ju två helt olika.
När det är platt.
När det är, ja, platt. Man åker liksom i skogen.
Exakt,
kan du tänka.
Exakt.
Okej.
Nej, men jag har inte så mycket skiderfarenhet.
Hur är du med vintersport?
För det första finns det ju inte vintersport på det sättet i Skåne.
Nej.
Jag åkte faktiskt två gånger till Sälen när jag var tonåring. För min bästa kompis pappa, som var helt underbar, han var så, tjejer, ni måste lära er åka skidor. Så då åkte han då ensam pappa med oss tre tonåringar, satt oss i bilen, bilade upp till Sälen hela vägen. Typ hela vägen. Han var typ en sån pappa som verkligen tog unga på allvar. Så visa, jag ville alltid sitta fram för jag ville diskutera med honom.
Gud vad fint.
Jag vet, det var helt underbart. Och då var vi i Sälen. Och de två gångerna har jag åkt skidor.
Hur gick det? Var det kul?
Alltså jag kommer ihåg att jag tyckte det var ganska kul. Men framförallt, vi ville ju väldigt gärna gå på afterski och sånt.
Hur gammal var du då?
Alltså 15 kanske, 16. Ja. Och det var ju väldigt svårt att få komma in på afterski. Det är typ mest det jag minns. Att vi ville bara supa. Typ.
Ja.
Och sen så kommer jag ihåg att det var första gången jag lyssnade på hela Jennifer Lopez skiva This is me, den, från början till slut i bilresan på väg upp.
This is me, den.
Så jag kommer ett namn på skiva. Hur är du med vintersport?
Ja, men jag gillar vintersport. Vi har åkt på sportlov, alltså med min pappa.
Du åker typ varje år.
Ja.
Och du är alltid så, jag är i någon lägenhet i år, jag kan inte prata nu, klick.
Ja. Men i år är jag första året på jättelänge som jag inte ska åka.
Okej.
Till, med ungarna på sportlov.
Pinsamt.
Ja.
Varför? Recession core?
Ja, nej, alltså jag sparar till mitt bröllop.
Du, jag har faktiskt en fråga om ditt bröllop. Kan man komma, vad är det för dresscode på själva bröllopet? Kommer man kunna ha en kort klänning?
Ja!
Okej, okay, ja. För att nu är det lite så att jag har börjat kolla outfits.
Ja, ja, ja.
Och jag, min bok kommer ju också i mitten av maj. Och då vill jag ju ha en dyr klänning på ditt bröllop och jag vill ha en dyr klänning på min release. Ja. Och då har jag tänkt så här, men wow, tänk så kan det här
vara samma klänning.
Samma klänning.
Ja.
Alltså förstår du?
Ja.
Men jag tror att på min release vill jag ha en kort klänning. Och då hade jag först tänkt att jag ska ha en lång klänning på ditt bröllop. Men nu är jag så här,
en lång vit klänning.
En lång vit klänning med slöja. Ja. Eftersom jag är ju inte gift i mitt första bröllop. mitt första äktenskap. Nej, men,
Courtney Love style.
Exakt, att jag bara, Karin, tror inte du brydde dig om sådana. Hade du blivit sur om jag kom i en vit klänning?
Nej. Noll. För jag ska nämligen inte själv ha en vit klänning.
Ah, jag vet exakt vad du ska ha för klänning.
Ja. Nej, men så det,
så
nej,
då
men,
kan jag kan sammanfoga det.
Det kan du verkligen göra. Det är vilken bra idé.
Ja, men tack. För nu när jag sitter liksom i det här intensiva redigeringsarbetet så det som är typ ljuset i tunneln är att jag tänker på min releasefest.
Ja.
Alltså för då är det
vad
så här,
ska hända då? Ska det vara
men som, jag vet inte riktigt vad som, jag har inte planerat någonting. Nej. Men jag har datum nu. Det är en torsdag i maj. Det kommer liksom
kommer det hända något så här helt sjukt att det kommer
nej.
In en
trollkarl. Alltså kanske. Alltså min fest för dagarna, romanen, den var så jävla ball. Men då var det ju mitt under covid.
Ja. Då kunde inte jag gå.
Jag tror inte ens du var bjuden om jag ska vara ärlig.
Jag var bjuden. Nej, jag var bjuden. Nej,
på
det var
inte.
Vi kände
inte
varandra.
Inte varandra.
Nej. Tur och retur. Då,
tur och retur.
Då kunde jag inte komma.
Okej. Nej, men för då, och då hade jag fått låna av artisten Min Stora Sorg. Jag hade liksom en jättestor Ann-Sofie. Där hade hon en jättestor lokal i Örnsberg. Där jag bodde då också. Så det var en sån här stor lagerlokal. jag fick spons av det underbara vinföretaget Fria Viner, och så det var så här as mycket vin hela kvällen, och folk hade typ inte varit bland många på jättelänge, och det blev sånt
var det en sån när det var så en lucka i pandemin att det var helt plötsligt, så var det så ingen restriktion.
Exakt.
Och sen drog det till bara, igen
typ helgen efter. Och jag flyttade till och med festen en gång, för jag fick en sån, brukar du också psyka ut dig själv under covid att du var sjuk?
Nej.
Okej, okay, jag hade sån mega OCD hela tiden. Aha. Att jag var sjuk. Så jag typ till och med flyttade den en vecka. Men i alla fall, och det var sånt megafyllslag. Men nu ska jag inte ha ett megafyllslag. Nu vill jag bara ha en liten fest.
Du vet att jag har ju en dröm som jag
om
en
grej.
Nej, om en grej som jag skulle vilja göra på en fest någon gång.
Okay.
Du kan få ta den här, du vet. Och jag var ju lite inne på det här på min 50-årsfest. Det är att jag skulle vilja stå så här på ett hjul.
Ja. Och så ska någon kasta kniv på dig.
Så ska det snurra.
Jag vet, men vet du vad, Karin? Det här är inte alls min dröm. Alltså, okay. Jag vill att du
men
ska få uppfylla
den. Om det ska vara en fest som folk ska minnas, så är
jag,
det en bra idé.
Ja, men jag menar, det är, alltså, jag tycker det är en jättebra idé för
kniv.
Dig. Alltså, jag tycker att du ska göra det. Jag har inte alls, jag känner inte alls sånt behov att leva så farligt.
Nej.
Förstår du? Mm. Jag är mer
att det ska vara glamour.
Ja, var lite trevlig. Alltså, jag bara ska ha på mig den här klänningen. Nu undrar om jag ska ha typ, ska jag ha en guldklänning?
Ja.
Och typ blommor i håret.
Ja.
Hur fint.
Gud, vad fint.
För det tänkte jag också.
Så en krans typ?
Nej,
eller?
Inte en krans, utan typ så.
Inte så Frida
Kahlo. Nej, och så bara typ så lite så.
Gud, vad fint.
Kanske lite Sara Larsson-style. Lite Sara Larsson-style. Så vi satt av Sara Larsson just nu.
Du kanske skulle ha att du och några vänner, inte jag,
okay,
gjorde en dans.
Burlesk.
Burlesk.
Det är så kul att du vill att något ska hända på festen.
Ja,
du är typ så, du vill inte bara att man ska umgås, utan så här, något ska hända. Men det är ju två olika festkategorier.
Ja,
vill ju inte, jag är så här, jag vill att vi ska sitta ner och dricka. Mm. Det är min absolut bästa fest.
Men det som ska
fest.
Hända är väl att du ska berätta om boken ändå.
Jag ska berätta om boken.
Ja.
Men jag menar, jag ska ju inte. Det är inte så värsta författarsamtalet eller sånt. Det är väl med att man säljer böcker typ, eller? Man firar den.
Mm.
I don't know. Ja. Det är också en konstig kväll. Man har ju så mycket ångest också.
Ja.
Eller jag vet inte, men min första roman hade jag så mycket ångest.
Mm. På festen menar du?
Ja.
Eller överlag?
På festen. Ja. Och sen så min andra roman, då hade jag ingen ångest. Men sen hade jag jättemycket ångest.
Varför
i efterhand.
Det? För du var på betablockerare.
Nej, men jag tror att jag var typ så. Jag hade jobbat så himla hårt. Jag var så himla stolt.
Ja.
Typ.
Du var
jag
bara glad.
Jag var så här, gud, den här romanen är helt untouchable. Mm. Skratt. Alltså, jag hade sånt självförtroende.
Ja.
Och nu känner jag att jag ligger någonstans där emellan båda.
Gud, vad spännande det ska bli.
Det ska bli så jävla spännande. Men jag har ju blivit helt besatt av shopping.
Mm, jaha.
Ja, jag har ju
jo, men det sa du.
Ja.
För du går i huvudet igenom din garderob.
Jag ska ha, jag går igenom, så här har jag gjort inför att boken ska komma. Man ska bli intervjuad, man ska vara i tv hit och dit. Jag har gått igenom typ allt jag har i min garderob som jag vill använda.
Mm.
Och sen så har jag sett
som
vad
du
har,
vill använda.
Som jag vill använda. Man vill ju inte använda allt.
Nej.
Och sen så har jag gått igenom hål.
Mm.
Vad har jag för hål i min garderob?
Jo, men så här är du alltid.
Jag
och så
vet.
Tänker du så här, om jag köper den här grejen, då är det typ att jag sparar pengar.
Exakt. Exakt så har jag känt. Så jag har köpt liksom så mycket grejer som inte är så plagg per se, men typ skor, smycken, strumpor, strumpbyxor. Mm. Jag har köpt en jättecool väska från Arina och år 2001. Som är en spoof på den Prada-väskan som kom 1999, du vet, den man spänner fast sig.
Mm. Den måste ha kommit år 2001, eller när kom den?
Den kom 2001, men Prada kom 1999.
Ah, okay.
Kommer du ihåg de väskorna man spände fast? Alltså man spände fast?
Nej.
Okej, okay. Skitsamma, jag köpte en sån.
Vadå spände fast?
Det är en väska, det är en platt väska som man spänner, man spänner den runt midjan och man spänner den över sig så, och så ligger den platt så.
Var det själva väskan?
Men den är här fram.
Här? Alltså är, liksom, var
ja,
längre
fast
så?
Liksom över liksom magen.
Typ.
Det är som en sling backpack fast man har den fram. Och den är platt.
Och den är platt, vad är det för färg?
Denim.
Mm.
Denim.
Mm.
Denim. Och sen så har jag köpt den här nya blusen. Som
den
är lite Karin Core. Karin Core!
Yeah.
Men den här har jag lite på mig för dagens ämne.
Och det är ju kul. För du ska ju ta av dig den nu. Var det inte det vi sa?
Nej, det var absolut inte det vi sa. Men för att du vet, alltid när man är på internet och man är på någon vänsterhemsida och det är någon tjej där. Jag är jätteinspirerad av en tjej vi har lyssnat på tills idag som heter Noelle Perdue. Hur Noel Pardy. Jo, alltid när man lyssnar på någon porr, en porrsamtal.
Alltså, porr om porr.
Om porr, inte lyssnar på porr. Det har jag faktiskt aldrig gjort, bara lyssnat.
Nej.
Om man typ ser ett avsnitt, eller om man ser något om porr, eller det är någon som har skrivit om porr, som är en smart vänstertjej som är sexpositiv. Ser inte hon ut så här då?
Jo, det gör hon verkligen. Ja, det gör hon!
Alltså också för att jag har ju lite ljusare hår nu för tiden.
Det är lite liksom...
Att det drar lite åt rött och så är lite så här blus.
Ändå lite uppknäppt.
Exakt. Alltså hur, det här är min cosplay som den sexpositiva vänstertjejen.
Men du är ju också en sexpositiv.
Jag är ju det, men jag har ju inte samma...
Du har förstärkt dem.
Jag har förstärkt dem dragen, uttrycket. För det känns som att många av de här tjejerna är typ så I worked in the industry for 10 years. Ja. Now I'm a writer, thinker, typ advocate. Right?
Ja, jag håller med. Och då har vi ju lyssnat. Men hur ser hon ut? För att jag bara...
Jaha, okej. Okay. Jag ska visa hon ser ut. Och så kommer du väl hälsa. Oh my god, Tone. Nej, men för att jag hittade henne via det här 404 Media som jag började kolla ganska mycket på.
Ja, men jag lyssnade på det samtalet.
Ja, här.
Och det var ju superintressant.
Eller hur?
Ja.
Lite lång inledning bara. Johan, kan du filma här på Noel Pardy? Vilken kamera är det?
Ja, exakt. Men alltså,
förlåt.
Men ja. 100%.
Hon kommer att tycka att jag är så obehaglig som har härmat hennes stil.
Ja.
Okej. Okay.
Men du har inte glasögonen. Men du skulle ju kunna ha sådana glasögon.
Ja, du är ju på en glasögonsjakt och vi har ju en menings...
Du vill ju att jag ska ha exakt sådana glasögon.
Jag vet, men varför kan inte du vilja
vet
ha sådana glasögon?
Vet du vem som vill...
Din kille?
Ja.
Vet varför? För att vi två moderävar. Eller vad heter det? Modevarg.
Ja, vet du vad? Då köper jag bara sådana.
Jag
har ingen egen åsikt, ärligt talat.
Det här tycker jag är det sjukaste med att du låtsas att du inte har någon egen
jag
åsikt.
Jag har ingen egen åsikt.
Okay.
Om det här. Om vad jag ska ha för glasögon.
Du har ju sagt nej varenda gång vi har sagt att du ska köpa dem.
Jag vet, men nu känner jag att jag gör det bara.
Bra. Ja. Jättebra.
Så vill jag se också ut som en sexpositiv vänstertjej som har jobbat i the industry.
Ja, men exakt. Ja. Nej, men för att jag har ju varit besatt av AI-porr så länge. Mm. Och för att jag...
För det är det som vi ska prata om.
Det är
nu.
Det vi ska prata om.
AI och porr.
AI och porr.
Och det och är porr. Ett väldigt intressant ämne på massa olika sätt.
Ja, men precis. Och det är ju lite där då AI verkligen har exploderat.
Ja, alltså, men det som det alltid är.
Det är
som
alltid
det alltid
så.
Är. Och det är ju liksom... Jag kommer ihåg för 10 år sedan var jag ju på... Jag gjorde det här... Hade ju ett... vad heter det?
En stipendium.
Ett stipendium. Då var jag på Harvard, men jag var också, hade också ett stipendium till ett så här internetinstitut. Det var mest om journalistik, men jag höll också jättepå med så internetfrågor. Och då minns jag en föreläsning som vi hade då. Då med en så guru inom internets historia och framförallt inom så här immersive teknologi och sådär. Och då pratade han jättemycket om det, att just... porr har alltid liksom drivit, ligger alltid i framkant när det gäller teknikutveckling, men framförallt liksom kommersialisering av nya produkter. Därför att det är där alltså det kanske inte är liksom där de nya liksom idéerna kommer, men det är där det finns ett stort liksom konsumenttryck. Alltså det finns jättemycket efterfrågan. Så till exempel, man kan se både strömmad video, alltså hela när man började använda online-betalning. Det var liksom porrindustrin som drev det. Och även, jag bara tog lite anteckningar här, att det finns ganska mycket belägg för att hela video, alltså VCR-teknologin...
Den drevs
av porrindustrin. Så att de är liksom inte... uppfinnarna av de nya teknologierna, men det här det liksom drivet kommer i det som faktiskt slår igenom i så här konsumentledet, vilka produkter som konsumenter till slut liksom börjar
använda sig av. Men det kan jag tänka så mycket, för att det är ju hela tiden så här, AI kommer revolutionera världen, eller det men att det hela tiden är så, men hur?
Men hur?
Hur? Och jag tänkte på det nu när den här tjänsten som de har pratat om de senaste veckorna, som ska vara den första digitala AI-assistenten, den här Clawbot, att det är så här, det är världens bästa assistent. Den kan göra allt det här åt dig. Men så det alltid känns som att det haltar lite. Förstår du vad jag menar? Och då tycker jag man förstår verkligen användningen av AI i pornografi.
Mm. Och då, det vi vill göra nu är att titta lite på, så hur använder porrindustrin AI just nu? För då kan man ju också förstå vart teknologin är på väg.
Jag vet, och det tyckte jag var så intressant.
Det är spännande.
För du läste ju en artikel i The Economist som kom typ i början av året.
Ja, eller den kom strax för ett par månader sedan. Kom den inte i typ december?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Okej, skitsamma.
Ja, nyligen. Vi läste nyligen en artikel i...
Ja, men, och, då, och den är ju från den, en stor, den här pornografins stora mästare i Las Vegas. Mm. Och hur liksom den branschen har förändrats. Och det är allt, och med, allt med, istället för att vara en pornografimässa så blir det mer och mer som en techkonferens. Mm, typ, där alla de här porrstjärnorna och liksom försöker hitta sätt att fortsätta vara relevanta på marknaden. Ja. Och AI används ju redan jättemycket för att skapa porr utan mänskliga performers, utan det är ju så här chatbotar, digital doubles, sexdockor med mjukvara etc. etc. Och det är bara intressant att tänka typ så här, vad tänker du om AI-porr? Är du fan? Är du not a fan?
Men jag tror det var så, jag tyckte vi kommer tillbaka till det samtalet som hon hade med den här Noelle Perdue, för hon hade väldigt intressant perspektiv. Hon beskrev också att hon hade ändrat uppfattning i den här frågan. För jag tror spontant kan man ju tänka så här ungefär att liksom med hjälp av AI så kan ju varje människa liksom skräddarsy sin egen sexuella fantasi eller fetisch, och det om man är liksom kritisk till liksom porrindustrin och vad den gör med också en del sexarbetare som finns i den industrin. Vi vet att det är mycket liksom utnyttjande av liksom människor, av barn, av vuxna, och sen finns det liksom andra delar som där det funkar bättre och så vidare. Men det är ändå liksom mycket, otroligt mycket mänskligt lidande enligt min förknippat med sexarbete och mycket övergrepp och så där. Då kan man tänka så här, men då kanske teknologin kan ersätta det, och då försvinner det mänskliga lidandet. Men samtidigt så kan man ju också tänka att i den här, med hjälp av den här teknologin, så vad är det som händer egentligen liksom i relationen mellan människa och maskin, och vad handlar liksom sexualitet om egentligen? Är inte det, det är ju ett uttryck för ett mänskligt begär som är också socialt och relationellt liksom. Men här fastnar du bara i relationen till maskinen, och det känns på många sätt väldigt läskigt och dystopiskt också. Så att jag känner mig jag tycker det är jätteintressant, men det är svåra frågor tycker jag. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker också att det är skitsvåra frågor. Jag tänker typ att det blir ju särskilt svårt om man tänker så, ja men åh gud, man sitter bara och promptar fram porr på sin dator som inte har med någonting att göra typ. Men det är inte heller så mänskligt typ begär fungerar, utan det är ju så mycket deepfakes, typ det är så mycket pornografi med typ kvinnooffentligheten som man gör, barnpornografi typ, och då blir det nästan en sån, eller jag tänkte så mycket på det vi diskuterade i senaste Mini Bambini när du sa att du började bli mer moralist typ. För då är det typ så här, ja, men vad är anledningen till att man är mot pornografi, eller om man är kritisk på pornografi, vad är anledningen till att man är det typ? För då är det ju lätt att man blir så här, om man börjar tänka, Om man är emot AI-pornografi, då är det nästan ett så här moraliskt argument. Typ, för att det är så här, ja, men det finns ju inte, kanske som du säger, någon som blir lidande för det. Typ. Och ändå känns det ju som att det finns... När man tänker att det finns ett mänskligt sexuellt begär som det inte finns något stopp för. Ja. Det är ju en ganska läskig tanke.
Vad är det som är läskigt med det då?
Men jag tror att jag börjar tänka... Jag har alltid tänkt jättemycket att det finns en stor skillnad på begär och fantasi. Mm. Alltså, man kan ha en fantasi. Mm. Typ man tänker det allra sjukaste. Typ så, jag knullar med mina föräldrar, till exempel. Mm. Men det är ju inte... Kanske, jag vill ju inte göra det, liksom. Mm. Men att det finns någonting i att prompta... För att det är också... Om man har promptat barn text eller sådär, så är det ju de språkmaskinerna pushar ju själv fram. Liksom,
den
speglar, men den driver ju också, för den vill ju också att man ska fortsätta prompta. Ja. Typ. Så att ibland kan det verkligen vara så att men du vet, det bara fortsätta. Det finns liksom inget slut på, ett så här naturligt slut på en text till exempel, om man ska liksom prompta i AI.
Nej.
Och typ, det måste ju vara likadant till pornografi. Men what if han inte har någon arm? What if det är du som amputerar honom?
Men det är också så, det är också de här, AI är också, kan ju också vara väldigt inställsam. Alltså den
kommer ju aldrig säga typ så här, Nu räcker det.
Nej, för jag tänkte på det, för jag såg en så rolig meme som du säkert också har sett. Men jag får ju mycket Lord of the Rings memes eftersom jag är
Lotherhead.
Och då är det en meme när, du vet, när Bilbo har ringen när han är gammal och så ska han ge den ifrån sig, för i början av Sagan om ringen så ska han ha den här festen och sen kommer Gandalf och ska han liksom ge ifrån sig, lämna ringen och lämna fylke. Och så liksom sitter han och brottas med den här, ska han lämna den, för han vill ju ha kvar den, han begär ju att ha kvar den. Men sen så till slut så väljer han det rätta liksom, att lämna den ifrån sig. Men då är den här mimen är så här, om han hade frågat ChatGPT.
Då hade han varit så här, ska du ändå inte
behålla den? Nej, men då hade den varit så här, det är helt rimligt att du känner det här begäret, det är helt naturligt.
Ja.
Det är ett orimligt krav som Gandalf
ställer.
Du har rätt att ha kvar den som en så inställsam terapeut.
Ja,
typ.
Exakt.
Så är, eller en dålig och inställsam terapeut.
Jag har aldrig varit med om någon. Det är som en nidbild av en terapeut.
Nidbilden av en dålig terapeut.
Ja, men precis. Och sen så samtidigt så tycker jag att det måste finnas, det kan inte finnas någon gräns för fantasin. Och det tycker jag verkligen. Alltså vad fantasin än handlar om. Ja. Utan det är ju typ så här hur man sen agerar på den fantasin eller tanken. Ja. Liksom. Så jag tycker också att det är bra, hon då, Noelle Perdy, den här som vi kollade på 404 Media, som kallar sig själv för typ internet sexhistoriker.
Ja, alltså hon så här, skriver också mycket.
Hon skriver mycket manus till pornografi, och sen så skriver hon liksom om sexindustrin. Ja. Och hon hade ju då börjat för typ 8 år sedan eller det var, så var hon ju jätteintresserad av AI-pornografi. Mm. Och jag tänkte lite när hon pratade om det.
Och att nyfiken på det och positiv till det.
Ja, precis. Och promptade fram mycket. Ja. Liksom, och var så här, det var ju nästan så här väldigt konstnärligt. Kropparna blev väldigt konstiga. Mm. Typ. Och jag tänkte lite på det projektet Arvida Byström, en svensk konstnär, har hållit på med, där hon har gjort, promptat fram AI-pornografi med sig själv. Liksom. Ja. Och, väldigt, och ofta är ju den kroppen väldigt liksom annorlunda, den ser, röven sitter på ett konstigt ställe, 3 bröst hit och dit, alltså den också så väcker frågor tillbaka typ. Men hon var så här, men jag har ändrat åsikt helt, för hon har också skrivit om den här male loneliness pandemin,
epidemin
och att hon är så här, ja men jag tycker liksom att att AI-pornografi ytterligare stärker ensamhet, för att ja, man kan säga så som jag då säger, typ så här, men gud, var är gränsen för det mänskliga begäret? Det är en sån mörk plats. Men hon är typ med att säga, men alla människor har kinker och fetischer. Mm. Och de allra flesta kinker och fetischer delar vi med varandra. Mm. Det är inte, man behöver inte skämmas över det, man behöver inte vara ensam i det. Men det som AI-sexindustrin gör är att det driver människor ännu längre in i sin ensamhet. Mm. För innan, om man kanske till exempel var besatt av typ så här fötter eller BDSM, då sökte man upp ett community, även om det var på Reddit liksom. Det behöver inte vara i verkligheten,
och det här är under internet-eran.
Exakt. Då sökte man upp ett community som kunde liksom hjälpa en, eller hjälpa en hitta rätt i det begäret. Men nu med AI, när man promptar fram på, då är man hela tiden ensam, vilket också förstärker känslan av skam man har över sina sexuella begär.
Ja, för hon pratar ju mycket om just den skamkomponenten som det destruktiva och det liksom verkligt farliga.
För att hon är ju verkligen så här, alltså pornografi och sex ska vara kul.
Ja.
Alltså vi ska så här ses och knulla och ha det härligt och onanera och bla bla bla. Det ska inte vara så här, man sitter hemma och bara, jag borde skämmas för det här.
Nej, nej, typ. Exakt.
Alltså det också blir en så jättetråkig syn på vad sex är.
Ja.
Typ.
Och hon är också en sån person som hade liksom en positiv bild av vad den här teknologin skulle kunna hjälpa till med, och som sagt att man kan mötas i olika communities och man kan, det är kreativt och kul och så vidare. Men nu drivs ju, eftersom nätet är så genomkommersialiserat och liksom så himla dominerat av de här stora företagens ekonomiska muskler, så drivs det också liksom fram ett väldigt icke-människovänligt internet.
Ja.
Grok hade ju den här, eller X, den här AI, Grok har ju haft jättemycket problem. De släppte fram en produkt som gjorde att folk kunde sprida barnpornografiska bilder och också så här hämndporr och liksom klä av folk. Och det blev ju väldigt, väldigt använt, men det är ju en väldigt farlig liksom produkt. Och nu är det ju stora i EU till exempel, så det var så här räder mot ex-kontor i Paris och sånt där.
Älskar Frankrike.
Älskar Frankrike. Så kommer säkert komma lagstiftning på det här området. Men också OpenAI har ju sagt, Sam Altman, att nu ska de släppa fram så adult content i sin chattbot.
Alltså vilket jag också tycker är bra, för att jag tycker det är helt sjukt. Alltså ibland så är det så hårda.
Jag vet.
För det finns ju inte en liksom... När jag tänker på hur internet är nu, alltså det är som att vara på ett fucking dagis ibland, om man inte går till verkligt mörka platser liksom. Mm. Alltså jag tänker bara som en sån här annan fråga som diskuterades mycket typ förra året, som var om det här algoritmspråket som folk använder på TikTok för att man inte ska bli
bannad
i algoritmen eller nedplockad i algoritmen. Inte bannad ens, utan bara att man ska komma ut i algoritmen. Och jag menar, det märker jag ju bara på vår Instagram. Man kan inte skriva till exempel Palestina, man kan inte skriva Israel, man kanske inte kan skriva, alltså det finns verkligen vissa ord som är så, om man skriver ut dem så kommer, eller typ på YouTube när vi har pratat tidigare om men våld mot kvinnor till exempel, nej då kan man inte skriva det i någon beskrivning, för då bara åker det ur algoritmen, så det är typ, jag tror att när man också gör innehåll som man lägger ut på internet, så tycker jag att man märker så mycket hur den här då censuren som de stora företagen säger så, det är för att vi ska ta hand om er, egentligen begränsar, när det som borde begränsas är typ hur de ens kan använda våra uppgifter eller hur de kan vara så stora.
Ja, men jag menar det. Nej, men, så jag tycker, jag förstår vad du menar med att det är bra att de släpper fram det, men jag tror att ingen av de här produkterna görs ju med någon omsorg om användaren överhuvudtaget, utan det finns ju då, man sätter upp vissa begränsningar av lag, liksom av juridiska skäl för att inte bli utsatt för stora stämningar. Nu blir ju XD ändå då i Europa och många andra länder, men det finns ju noll, och det är det hon pratade om också, Noel, att det finns alltså drivkraften är ju bara ekonomisk, och det finns inget omsorg om egentligen vad det här gör med användaren.
Ja, och jag tror att det är så mycket så övervakning och, eller liksom övervakning online och censur online som hela tiden också genomförs i typ the name of children, eller typ så här, the name of typ kvinnors välmående typ, men som egentligen i förlängningen bara blir, vet, censur, och det ser man ju, ja, men typ i USA, prata om ICE typ på TikTok går ju typ inte.
Men spegelbilden är ju också sann av det argumentet, tycker jag, för att när nu Elon Musk då försvarar eller liksom kritiserar den här europeiska och om det EU, Australien och Storbritannien som nu ska inleda liksom rättsprocesser mot de här det här spridandet då av barnpornografi och vad man ska, jag vet inte vad man ska kalla det när man liksom klär av folk.
Deepfakes.
Deepfakes. Ja. Så säger ju han, använder ju han ett yttrandefrihetsargument hela tiden, som men det, de alltid gör.
Jag vet, men det är ju sant. Och jag menar, det märker man ju typ...
Jag tycker ju inte att det är sant överhuvudtaget. Det är ju rakt av bara fucking bullshit. Därför att han, han är ju inte en yttrandefrihets...
Nej, jag menar inte att han är sann. Jag menar att det är ett rejält yttrandefrihetsproblem, och det tycker jag man märker hela tiden. Alltså bara som när jag postar vårt innehåll i sociala medier.
Ja, 100%.
Och jag förstår, och då är det typ som att man kan hela tiden få rätt i det om man säger typ så för barnen eller för förstår du, men att det ändå är så här problem, eller typ som att hon Noelle Padue pratade också om i den här intervjun eller i det här samtalet där hon var så, ja men nu har typ så ChatGPT öppnat upp för att om det är en tonåring som frågar ChatGPT typ, är suicidal, då ska det kunna kopplas till polisen och så ska polisen kunna ingripa. Och bara, alltså att ens börja gå ner för den vägen är ju verkligen, alltså det är ju så farligt, när det egentligen är typ så, varför finns ens den här tjänsten?
Varför finns den här produkten?
Men så är det som att de här stora företagen hela tiden ska hitta på så här konstiga grejer som där slutresultatet bara är ju inskränkning av vår frihet, vår yttrandefrihet, vår politiska frihet, vår sexuella frihet, när det egentligen är typ så, Elon Musk, du är fascist, varför finns ens grock?
Om nätet förut var en plats för frihet, liksom att det gick att utforska frihet och kreativitet och att man kunde hitta någonting annat än den liksom, kultur som man känner sig begränsad av geografiskt eller i sin egen, liksom, i sitt eget lilla hörn av världen, så känns ju nätet idag som en extremt ofri plats på många sätt.
Alltså, internet är exakt typ som Barkarby. Du vet, när man bara kommer och ser det bara så olika köpcentrum och så går man mellan köpcentrarna, men det finns inget på gatan mellan affärerna.
Ja, men det är som Barkarby med, som du säger, en jättekonstig så hemlig yttrandefrihetspolis.
Ja,
som, det är som Barkarby med så övervakningskameror, och så säger du Palestina, och då kommer en polis och plockar bort det.
Du får inte vara kvar i Barkarby. Mamma, jag skulle bara gå till Ikea!
Den kombinationen är ju jävligt hemsk. Och sen är också den här känslan, tycker jag, nu att så här, man vet inte ens vilka regler som gäller. Allting kan ändras. Vad äger jag? Jag tänkte på det nu med... Jag använder... Ja, vi på Spotify, jag använder Spotify. Men jag känner också så här... Tänk om den här algoritmen eller produkten ändras. Mm. Vad händer då med all min musik? Den bara försvinner. Ja. Jag äger ju ingenting. Så att, jag tror att det finns en stark rörelse, och att koppla det till, det är någon slags liksom retro vibe nu kring musik till exempel. Mm. Många fler köper vinyl. Vår kompis Erik har precis köpt en CD-spelare. Mm. Man vill liksom, och jag tror att det hänger ihop, men man litar inte alls på de här miljöerna. Nej. Man vet inte hur de kommer se ut imorgon. Jag vet inte vad som kommer finnas kvar av min data, av mina liksom bibliotek, av mina preferenser. Jag vill bara liksom flytta hem allting till mig själv, och det pratade hon Noelle också om, att så här, en bok är en mycket mer fri plats ju, en text som du äger själv, än nätet såklart, därför där är allting övervakat, kontrollerat, begränsat av något så, en konstig lagstiftning, inte en lagstiftning, av en konstig liksom algoritm som
man
du
tar
inte förstår
till. Nej. Och som de säger typ, ibland kan det vara så, nej men så är det inte bara, men jag är ju kreatör, jag känner ju hur det är.
Ja, plus det, att det också är en plats som bara är så jävla tråkig som du säger. Den är ju fruktansvärd, men
det,
mer och mer.
Ja, men precis, och det är så intressant att du säger då, men typ att du har som Spotify-användare och börjar tänka på vad som händer med ditt bibliotek. Ja. För att jag tänker, igen där så går ju sexarbetare i bräschen för det. Ja. De är ju verkligen typ slavar under, inte bara algoritmen utan också lagstiftning.
Ja.
Jag har försökt sätta mig in i lite den här OnlyFans-lagen som kom i Sverige förra året. Mm. Där det har blivit, nu ska jag säga så att det inte blir fel.
Mm.
Sexköpslagen omfattar också digitala handlingar. Mm. Det är förbjudet att köpa sexfilmer med skräddarsytt innehåll från OnlyFans-profiler. Du får sälja onani online, men om jag ber dig onanera och betala för det och sen sälja filmen, då är det olagligt. Liksom. Och då var det ju många liksom kreatörer i Sverige som var så här, okej, nu har ju liksom hela min försörjning försvunnit. Ja. Liksom. Och igen, bara, ja, men det är bara så intressant att den här tekniken hela tiden kommer, och så är det så, nu är det revolutionerande, du kan få all musik när du vill, du kan få sälja sex från ditt hem, du kan få, eller bara inflerare liksom, som är så här, du störs på TikTok, och sen så bara ändras en grej i algoritmen, och sen så bara förlorar människor sina jobb. Och jag tänkte på det, alltså också i relation till det här med pornografi, tror jag, för jag tror att det är så, jag känner verkligen, om man är typ feminist, att man måste ändå verkligen fortsätta sätta sig in typ i pornografi och hur sexarbetet ser ut. Det ligger så nära jättemånga andra frågor, både om, som vi pratar om så här, med censur och frihet och yttrandefrihet, men också frågor som gäller HBTQI-personer. Mm. För typ i USA så har det ju kommit en väldigt stor antipornografirörelse, och den finns ju i Sverige också, för att, och det man hela tiden går tillbaka i argumentet är ju barn och unga, för det är ju så jävla hemskt att så många barn och unga har typ sett den sjukaste pornografin ever på sin telefon, typ innan de ens kanske är könsmogna. Mm. Och då kan det liksom yttre bara verka som att det hela tiden finns jättebra typ så antipornografirörelse som är bra, nyttig och bra för kvinnor typ.
Mm.
Men i själva verket så typ håller så mycket av den rörelsen hänger ihop med en väldigt konservativ och kristen höger.
Yeah.
Och framförallt en väldigt liksom homofob och transfob rörelse. Som du vet, i USA också har börjat angränsa till det obscena.
Mm.
Där gränsen mellan pornografi och det obscena börjar luckras upp. Till exempel att de har förbjudit drag queens i vissa stater. Mm. Och drag queens kan inte få läsa för barn. Och det går liksom under en obscenitetslag. Ja, typ.
Som också har... Ja, men utger sig för att vara till för att skydda barn.
Barn, exakt. Och då går man så igen tillbaka till barn. Och där också just transpersoner som vi pratade om här om veckan med Signe, att det har blivit en sån stor valfråga i USA, att det också verkar finnas sådana tendenser i Sverige. Att, att det är just för att HBTQI-personer är så översexualiserade så typ bara deras gestalt är obscen.
Ja.
Och så blir alltså det
den
är så...
sjuka föreställningen finns inom en kristen
exakt
höger.
Som också jag, ja men inte bara kristen höger utan jag tror också typ när man läser så mycket så feminister, radikal feminister och sånt så är det som att de så antar nästan lite samma argument bara för att, och jag förstår för att man vill skydda kvinnor men att det nästan kan bli så här ja men för att RFSL skrev en debattartikel nu om den här OnlyFans-lagen. Så var så här, HBTQI-personer är helt osynliggjorda i den här debatten. Mm. För att man säger hela tiden, vi måste skydda kvinnorna, vi måste skydda kvinnorna, vi måste skydda kvinnorna. Men HBTQI-personer är överrepresenterande i sexförsäljning. Och till exempel de på RFSL skrev att ja, men ett av deras argument då mot OnlyFans-lagen är ju att då börjar mycket prostitution ske, alltså IRL.
Ja.
Och jag bara tycker att ja, men det är bara... att vara öppen och ta in alla sidor och se vad som faktiskt händer.
Mm.
Och hur det hänger ihop med typ en ganska farlig moral. Typ.
Och jag tänkte på det, för du reagerade så starkt när jag sa för ett par veckor sedan där att jag tänker mycket på moral.
Ja.
Och jag förstår det.
Ja.
Därför att vi lever ju i en tid som är väldigt moralistisk och blir mer och mer moralistisk. Och den yttrar sig ju ofta, eller den, det är ju ofta i det här häradet som det blir väldigt starka känslor. Vi har pratat om, nu kom det här förtalsmålet mot Dumpen.
Just det, just
och
det
att
som
liksom,
var att de faktiskt blev dömda för förtal.
Ja. Och nu ska ju Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson sa ju att han skulle gå in och stötta deras...
rättegångskostnader.
Ja, eller, ja. Ja, men precis. Så att där har vi ju en sån axel. Liksom.
Och det är ju de som jagar pedofiler.
Och det är de som jagar pedofiler och där är det ju också med, utifrån ett barnperspektiv.
Ja.
Liksom. Och det är ju jättesvåra frågor och man kan ju verkligen sympatisera med liksom, ändamålet. Men vad leder det till? Mm. Och den är ganska farlig.
Ja.
Jag vill inte ha en sån... Om jag pratar om moral så är det inte dit
nej,
jag vill komma.
Nej, men jag tror typ också att jag reagerade så starkt för att jag var så, ja men för att egentligen argumenten för moral är ju hela tiden en sån allmän vibe. Förstår vad jag menar? Att du, jag tänkte att du var så här, ja men det är bara moraliskt fel att sätta barn i fängelse. Och jag håller med om det, men det är utifrån din och min moral.
Det är min
det är din och min moral. Men sen så uppenbarligen så finns, alltså jag menar till och med liksom Socialdemokraterna, alltså den moralen är ju inte då någon allmän moral.
Nej.
Utan då skulle man kunna säga så, ja men den allmänna moralen kanske skulle vara en sån kristen moral.
Mm.
Och då direkt kommer man in på så här, men om man tänker på sexarbetare till exempel som väldigt sällan kommer till tals i debatten om sexköp. Varför det? Jo, men det är ju för att det är förkastade människor enligt den här moralen.
Mm.
Och liksom kvinnor som är skadade eller HBTQI-personer som är perverterade eller, och då är det som att deras röster inte spelar roll och räknas.
Nej.
Typ. Så därför tänker jag att vi måste ha mer bakom vår politik än moral.
Ja, men precis. Men jag tror att det jag fiskar efter där är ju, men det kan vi prata mer om någon annan gång, är ju ett politiskt språk som går bortom det ekonomistiska.
Mm.
För att jag tyckte, jag tänkte på det så mycket i den här barn i fängelse-grejen, att det fanns, det var så himla mycket argument som var så här, det kommer ändå inte ge effekt för att, ja, det är inte riktigt ekonomism, men det är någon slags effektivitetsargument. Liksom att så här, vi tror inte att det kommer att ge effekt därför att det kommer bara leda till ännu yngre gärningsmän. Eller de kommer inte få den rehabilitering de behöver. Och då, någonting i mig bara så här, nej men jag tycker att det finns ett argument bortom det här som handlar om min syn på barn.
Att det är mellanmänskligt fel. Liksom.
Ja, det är mellanmänskligt fel och att vi vuxna har en skyldighet att hjälpa barn.
Ja.
Och det är min värdering. Och det är, det är en moralisk värdering.
Ja.
Och det handlar inte om vad som är effektivt i lagstiftningen.
Ja.
Och även om det var jätteeffektivt att sätta 11-åringar i fängelse så skulle jag ändå inte vilja det.
Nej.
Utan det finns liksom argument som går bortom den typen av resonemang. Men och då måste man ju prata om sina värderingar.
Ja.
Såklart.
Jag
håller med dig, men jag tror inte att det finns en så allmän moral som alla människor håller med om. Men däremot så tycker jag att man kan argumentera utifrån moral, utifrån moraliska, en moralisk position, om man är tydlig med vilken den positionen är.
Ja.
Men ja, nu kommer vi en bit ifrån
ämnet. Men jag tycker
ämnet.
Det är intressant, för jag tycker just det är intressant, alltså igen då, att liksom sexindustrin är så den first patient zero.
Typ. Ja.
För att jag är så här, ja men det känns också som att mycket av diskussioner kring typ vare sig det är AI-porr eller OnlyFans-lagen eller sexköp och så, det grundar sig också mycket i en moral typ. Men då är det ju typ så här, men vem försvinner, eller förstår du, det är bara intressant att tänka typ vilka,
det är inte min moral.
Nej, jag vet, inte din moral, men om man har moral som ett effektivt argument i en fråga, man kan ju inte bara begränsa det till en fråga, för jag håller med dig om att jag också hatar typ hela diskussionen om barngrejen. För jag är typ så här, varför pratar vi ens om den här, alltså varför pratar vi ens, det här är fel, ja, så känner jag, det här är fel,
det är precis
varför
det jag
pratar
vi
om den här grejen? Men sen så är det ju så sjukt när man sen lever i ett samhälle där det är så, men nu pratar vi om den här grejen, då är det ju precis att man, eller då är det typ så här, då måste man ju typ säga, jo men det är fel
därför
att typ, eller
precis.
Annars, eller ja, annars
nej, men jag håller med om det, man måste ju ha argument för sin sak, men jag tycker bara att man, det finns argument som handlar om värderingar, och då är det som du säger, då är det viktigt att man är tydlig med de värderingarna, och jag tycker att jag har värderingar som utgår från liksom en solidarisk syn på människor, men också en frihetlig syn på människor, och det tror jag går att förena. Men man måste liksom dit då i argumentationen. Och någonstans tänker jag att det är också det som saknas lite i debatten. Liksom att det blir så, det blir väldigt
men kanske
tekniskt.
Just om straff och brott, men i sexindustrin, nej.
Ja, fast vi vill ha, även där är det väl liksom att vi ska ha en frihetlig, att människor i grund och botten.
Men jag tänker att just att moral används, det finns en sån föreställning om moral som jag tycker hela tiden.
Okej, men jag har en frihetlig moral.
Skammar.
Okej, men jag tänker moralism kanske du tänker på.
Ja, men också typ så den som driver, jag tänker också den debatten som driver liksom frågan framåt. Typ, nu kom det en nyhet häromveckan att typ, ja, men det var bara från P4 Väst, så att jag vet inte hela Sverige, men var så, ja, men ingen har kunnat anmälas efter den här OnlyFans-lagen, för det visar sig att den är jävligt ineffektiv, det är jättesvårt.
Ja. Nej, men det är ju jätteviktigt, alltså, såklart.
Och typ att det är så här, och det är ju lagligt att göra porr i Sverige, men det är inte för, då är det lagligt att göra porr för
nej,
många.
Nej,
men inte om det är en person, då är det olagligt, alltså det är typ så här.
Nej.
Och det ställer ju också frågor typ, varför är det sexköp att beställa en film från en kreatör men inte från, inte köparen, alltså, och då känns det så här, men vem var egentligen grunden för den här?
Men vad tror du då liksom, för den tanken som jag fick apropå liksom vad porr och sexindustrin då driver liksom, om man tänker att de ligger i bräschen för det teknologiska, liksom det breda, kanske inte de här spjutspetsuppfinningarna, men liksom vart konsumtionen rör sig. Då tänker jag att det här, på något sätt känns det som att de här stora företagen nu håller på att driva internet mot dess död.
Nej, men precis, och samtidigt som ju folk är så beroende och man måste vara där. Alltså det är ju det som är, för att jag sympatiserar med att man är så typ, att Erik har köpt en CD-spelare, men för de allra flesta människor. Alltså jag tänkte både nu med när att det har börjat så här, att TikTok kanske måste göras om i EU för att det är så highly addictive typ. Och det känner jag ju själv. Jag är jätteberoende av flera av de här tjänsterna liksom.
Och i USA pågår det ju jättestora rättsfall nu just kring barn och unga, hur plattformarna har skapat beroenden hos dem, som det kallas för, så det skulle kunna vara sociala medier typ tobacco moment, att de måste reglera om det helt.
Så kommer det vape.
Vad sa du?
Och sen kommer det
precis. Jo, men det är ändå bättre då. Jag tror faktiskt, jag tycker man ser det, men jag tänker också på hur att unga människor verkar liksom helt tröttna på sociala medier, göra andra grejer, alltså inte sluta använda mobilen, men jag tror att det finns en trend bort från, alltså att man den här upplevelsen är bara så jävla dålig nu, den är tråkig, den är dålig, man känner att den suger livet ur en. Att människor letar alternativ. Jag tror faktiskt det.
Men tror
jag tror det.
Okej.
Jag tror det.
Jag tror inte det alltså. Utan ja, men kanske så du och jag som så har en podd på Aftonbladet.
Men varför bara du och jag? Jag tror
därför jag tänker att det är så, för då kan vi vara så här, oh my god, vi går på biblioteket och så mycket med typ tillgänglighet att göra, klass, utbildning, ekonomi, alltså.
Ja, fast att kliva av mobilen är, finns inget jättestort så klassbarriär att göra någonting annat.
Tror du inte att det finns typ så en föreställning om att det är finare att kliva av mobilen och gå ut IRL som har med en klass tillhörighet att göra?
Ja, det kanske, jag vet inte. Jag tror, ja, det är möjligt. Jag tror, men det är inte det jag menar. Så det är mer så en kulturdebatt liksom. Men om det är så,
vad menar du?
Nej, men jag menar att om den här upplevelsen till slut blir så tråkig och
alltså,
dålig.
Jag kan bara säga typ så, det här, jag vet ingenting om siffrorna på det här. Typ. Jag har ingen aning, men jag bara tänker typ om man läser typ, nu när vi bara, när jag bara sett mig in i typ AI-frågan eller som vi pratar om sexindustrin eller typ, så är det jättesvårt att se typ att folk skulle vara så. Men det är härligare att knulla IRL. Bara, jo, det är klart att det är det. Ja. Men det är ju också folk inte vet hur man knullar IRL.
Nej, men verkligen, det håller jag med om. Men jag tänker att det finns...
Jag tycker folk inte ens vet hur man lånar en bok.
Jag tycker man ser en jättestark backlash, och de här stora rättsfallen är ju ett tecken på att vi har liksom en cykel där... som var en tid av väldigt stor naivitet då, kring de här produkterna, och... liksom försvaret av dem var också väldigt kraftfullt från alla möjliga olika håll. Och nu är vi ändå i liksom en helt annan situation där de negativa effekterna av det också liksom på ett samhälleligt plan, på ett socialt plan, på ett så här mental hälsoplan är väldigt mer, mycket mer uppenbara, och det är liksom brett känt liksom, att det är så det ser ut. Och då... Nej, men jag tror absolut att det kommer komma... Jo, jag tycker att... Och jag vet inte vad... Jag tycker inte det skulle behöva vara jättestor liksom klass... dimension i att bara kliva av mobilen och göra något annat. Gå på en promenad.
Nej. Man kan ju gå på en promenad.
Nej, men vadå? Träffa sina vänner? Eller, däremot så
men
kan
folk
jag...
är väl typ så, de har väl inga vänner? Alltså, är det inte det som är hela ensamhetsepidemin? Eller typ att... Alltså,
jo, men jag tror lite överdrivet också. Jag tror visst att folk har vänner.
Jag tror att sociala medier kommer ju regleras. Och sen så kan man ju säga, och så bara, ja, absolut att det kommer komma fall nu som är Big Tobacco. Men Big Tobacco har fortfarande mördat 1 biljon människor med tobak även efter
verkligen.
Big Tobacco.
Ja.
Och typ, jag skojade om vape innan, men bara nu finns vape och alla är så beroende av vape och typ röker cigaretter igen för att sluta vapa. Men jag tror det är
lungcancer, om du tittar på siffrorna för lungcancer så är det ju radikalt ner jämfört med 30 år sedan.
Och det är verkligen en klassfråga.
Ja, det är en klassfråga, men där har ju och det är fortfarande en klassfråga idag vilka som röker, men överlag så har ju dödligheten i rökning gått ner i alla samhällsklasser.
Men jag tror verkligen att sociala medier kommer att regleras och jag tror typ att så här, och sen så vet jag inte exakt hur det kommer att gå till, men det tror jag, för jag tror typ att alla känner så här, oops, det här blev fel typ, särskilt för att barn då igen är ett sånt argument i vår kultur liksom. Och sen så tror jag inte bara att det kommer att vara positivt, alltså jag tror att som vi säger, men typ så här, vi pratar om övervakning eller whatever,
ja, men visst.
Kommer att bli starkare, och det är inte så att klart vem som kommer göra den. Det kommer väl vara de stora techbolagen som står för den övervakningen. Men sen så tror jag typ det som kommer att hända med AI, det är bara så här, det vet vi inte typ. Och där känner jag ingen så här, och nu... Alltså jag bara tänkt typ varenda gång jag ställer ChatGPT en fråga nu, eller Claude, ställde jag typ dig in. Eller förstår du vad jag menar? Det är bara så mycket random mänsklig kontakt som försvinner.
Jag tycker du ställer mig lika mycket frågor fortfarande. Ja, men fan vad mysigt. Ställer lika mycket frågor till mig fortfarande. Ja.
Men jag tänker att det är så för många. Att många grejer man skulle säga till någon annan förut. Och så, både med då sex eller typ hur vi lär oss att läsa eller hur vi lär oss ta in information.
Jag tyckte det var så intressant hennes resonemang om... Och jag tror det ligger jättemycket i det. Och jag tror att det är många... Det många också känner idag, just att tekniken driver en ensamhet, liksom en djup ensamhet. Och det är väl, jag kan tycka att det finns något hoppfullt i den insikten, därför att jag menar, hur bra Claude eller någon av de andra chatbotarna än är, det är ju någonting som människa, jag tror människor behöver varandra på ett mycket mer grundläggande plan än vad de här teknikkillarna förstår. Men tror inte du det?
Jo, jag tror det.
Ja. Och det är hoppfullt ändå. Och då vet du var man kan hitta det, den gemenskapen? Nej. I föreningslivet.
Jo, det är sant. Det är sant. Bara lägga ner mobilen och gå ut och gå en promenad.
Gå ut och promenad med en kompis?
Med en kompis.
Ja, eller själv och bara njuta av...
Och bara inte lyssna på någonting heller, utan bara gå och lyssna på...
Jag såg en fin nyhet. Jag kommer inte ihåg vilken tid. Det var någon tidskrift som hade att de bjöd in någonstans i Sverige till deep reading, som det kallades. Ja. Att man träffas tillsammans och läser en timme.
Ja.
Man får inte ha med sig mobilen.
Nej.
Det var så populärt. Det var jättemånga som ville komma.
Hur många då?
Ja, men 30-40 pers i alla fall. Men vadå, bara med någon liten annons. Kom och läs tillsammans en timme. Och då blir det lättare om man gör det tillsammans. Mm. Fint tycker jag.
Jättefint. Så fint.
Du känns som du...
Nej, men jag känner så här, Karin, menar du verkligen allvar att du tror att det kommer... Liksom push, då det är jag nästan orolig.
Varför det?
Jag vet
att
inte,
vad kommer?
Att det här, liksom att man vill träffa en kompis IRL kommer så ta take down internet.
Nej, jag tror inte att det kommer take down internet, men jag om någon känner mig jättelivrädd för de här stora företagens makt och kontroll över oss som människor. Men jag tror också att det finns någonting i människan som vill göra revolt liksom, och som förstår som inte, människan vill ju inte vara ensam, vi vill vara tillsammans, vi är grupp djur, vi är flockdjur, vi är relationella varelser, och den kraften finns ju också kvar.
Jag har gjort mig själv naken på grock.
Jag vet.
Det är min...
Men det var väldigt sex. Det var
det är väldigt en svårt. Av dem. Den har ju börjat då också censurera. Så att man fick ju inte... Den visade en... Och sen så var de så här, åh nej förresten, det här får jag inte visa. Typ. Mm. Men det är väldigt soft porn. Typ. Men den är så duktig. Alltså jag var verkligen så snygg som naken.
Mm.
Snyggare... Nej, jag var snyggare på dock. Det var kul den där, för det var en där jag satt på en stol och utan så har den bara tagit av mig på underkroppen.
Ja, men man ser liksom Kalle Anka. Det är ganska
nej,
så
det är väl lite taste, det är boudoir photography.
Ja. Men känner du dig helt liksom uppgiven?
Jag känner mig inte uppgiven, men jag känner mig typ så här, wow, nu kommer det bli så här svåra 200 år typ.
Ja.
Alltså, men ja, jag tror inte alltid att man måste vara så, men jag har hopp. Man kan också vara typ så, det ser ut så här, det kommer vara spännande. Mm. Vem vet vad som kommer hända. Mm. Men jag tror inte, jag har inga siffror på det här, så jag har ingen aning liksom. Mm. Men jag ser inte, och då kan man säga att det är kulturdebatt, men det är väl... Men jag ser, det är ju det vi ägnar oss åt. Och då är det så, jag ser inte något...
Nej, jag ägnar mig åt lite...
Ja, men, men då är det typ så här att det är inte så att jag tycker inte jag ser någon tendens typ i kulturen, eller populärkulturen, eller på internet, eller i typ de här stora företagen, att människor är på väg...
Inte?
Nej.
Okej, för det tycker jag.
Okej.
Att jag ser.
Ja, det vet jag, men då jag ser inte det. Nej, och jag tror typ att AI och alla de här chatbottarna verkligen är så next level, typ hjärntvätt, och att vi inte ens vet hur det kommer på, som du säger, människan är ett plockdjur. Jag tror att det kommer förändra människan biologiskt typ.
Mm. Coolt.
Ja. Vadå coolt? Nu känns det som att du verkligen gjorde sjuk härskarteknik på det jag sa. Varför gjorde du så?
Nej, jag bara försöker runda av.
Ska du göra dig själv naken på grock?
Vad sa du?
Ska du göra dig själv naken på... Nej. Jag ville göra vad det är mig, men jag hade ju inte...
Integritet?
Nej, samtycke är jätteviktigt för mig.
Och samtycke.
Så jag hade aldrig velat göra deepfakes på någon...
Jag tror att båda de här sakerna kommer hända samtidigt. Att vissa, det kommer bli finns en stark liksom,
vi skulle ju runda av.
Jag ska se bara en grej till. Jag tror att det kommer bli en stark subkultur. Det kanske är en minoritet som söker sig bort och vill leva på ett annat sätt.
Mm.
Och så kommer det finnas en förslavad stor grupp som sitter och är liksom trälar, liksom dataträlar.
Men inte du.
Det kan bli jag. Jag vet inte.
Kan det bli du? Jag vill att det ska bli du.
Att jag ska bli en dataträll för
Sam Altman. Vi är dataträllar.
Särskilt jag på Chipset, eftersom vi har ett samarbete med OpenAI. Tråkigt nog.
Ja. Men alltså, fy fan vad mysigt.
Ja.
Har du tittat på någon AI-porr?
Nej.
Du, jag också promptade fram en AI-erotisk novell.
Okej, den är jag intresserad av.
Okej, jag kan skicka till dig. Det var jättebra. Nej, jag är också väldigt mycket bara.
Jag vet inte om jag är bara intresserad av AI-porr på ett teoretiskt
för
plan.
När jag var besatt av porr när jag var tween, alltså det innan blev det var fortfarande läskigt på porr, men man var ändå jätteintresserad. Då läste jag jättemycket erotiska noveller på såna, men då var det ju användarskrivna och de var ju så dåliga. Så nu när jag läste den här AI-prompten, för då kan man också prompta att man så här väljer så Office, best friends partner, och så bara trycker man i. Man behöver inte ens skriva själv och så gör den åt den. Och då var jag så, här finns det verkligen pengar att hämta. Ja, men jag kommer inte ens ihåg, jag tror att jag gjorde Office, best friends partner. Alltså det var, allting var ju väldigt, alltså igen, det är så kul att det är så här, vi kan göra
det
exakt.
Det är så generiskt.
Det är så, det var så här, vi kan göra det exakt som du vill, och så är det så, the most generic thing. Ja, men också som är typ så bara, ja, jättegeneriskt. Alltså i alla fall. Men vi ses nästa vecka.
Det gör vi verkligen.
Maila in era tankar och funderingar på cafebambino4ever@gmail.com och följ oss på YouTube och Spotify och Instagram.
Ja, och på tisdag kommer Mini Bambino med din fråga eventuellt.
Och så okay, hej då. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.